Radioplay. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, vi ställer kändisreporten mot väggen.
Och så gnäller ni på att jag ställer obekväma frågor.
Till fyra nyhetsmorgon.
Vad är det här?
Messiah om smaka på journalistiken.
Om ni ska komma någonstans så sprutar ni ner mig nästa gång. Annars kan ni fan dra.
Henrik Schyffert, Skam William och Bianca Ingrosso. Vem dissar vem?
Jag tycker visst att det är en nyhet. Men... och ni klickar ju på det, för det är ju ändå spännande.
Jakob, vad
är det
skrev till och med ut.
God kväll. Jag heter Messiah Hallberg. Jag sitter på min stol som vanligt. Det är helg. Det är Freak Show och vi har laddat upp med veckans absolut bästa nöjes- och underhållningsspaningar. Med mig som vanligt Jakob Ökvist.
Jajamensan, god kväll Messiah Hallberg.
Redan förra veckan så utlovar vi ju veckans gäst. Det brukar vi inte göra, vi brukar inte förannonsera. Men vi sa att hon skulle vara här. Det är kvinnan som ensam har förändrat svensk nöjesjournalistik.
Var det ingen
Jo, men det är bra. Johanna Blad.
Vignettar.
Nej, men det kommer en vignett.
Jag vill du ha vignett?
Ja, jättegärna.
Ja, okay. Jobba på
applåder det. Brukar liksom komma.
Pigga upp.
Ja. Hon står på röda mattan och frågar.
Nej, men säg inte sjunga.
Nej, okay.
Men vad sa du? Att hon har ensam förändrat.
Ja, men jag överdrev lite grann.
Ja, lite grann. Okay.
Johanna Blad.
Överdrev. Jag tycker det är fullt rimligt.
Okej. Okay. Johanna Blad från hent.se.
Hej, tack för att jag får vara här. Ja, jag ska ändå säga att jag har faktiskt bjudit in mig själv till den här podden.
Ja, men det har du också
gjort. Det är också unikt.
Det är ju väldigt unikt.
Ja.
Men jag gillar det. Jag gillar go-getters, som man säger i branschen. Vad kul. Vi träffades ju på röda mattan på en biografevent, för er som inte har lyssnat tidigare. För att vi hade ju för några veckor sedan så höll jag på att prata om röda mattan på Elgalan. Där det var lite frågor om kändisarna gick commando, alltså troslösa på röda mattan.
En brutal sågning, ska vi säga.
Jag vet inte om det var en brutal sågning.
Det var
en spaning, en fundering.
Ni ägnade ju 10 minuter åt att såga det här inslaget.
Ja, det gjorde vi.
Ja, men jag tänkte bara att det var en intressant... Jag blev intresserad av det. För att jag tror att, som jag också sagt, att det är ju en tanke som man absolut tänker... Går de utan trosor på röda mattan? Men sen att verkligen stå där och ställa frågan är ju intressant.
Alltså... ja, jag vet. Det är ju det som är problemet med mig. Alltså det där med att hålla vad man frågar och vad man inte frågar.
Men du kände ingen... hur kände du själv kring det? Tyckte inte att det var genant?
Ja, men jag tänker det är inte så dramatiskt. Det är nog Nej. Så jag känner. Det är inte så dramatiskt. Alltså, jag frågar om hon har trosor på sig. Jag står inte här och frågar om hon har liksom varit otrogen. Ja, det kan jag i och för sig också fråga. Men jag frågar ju inte något annat som är helt orimligt.
Det är ett förslag till nästa vecka.
Nej, men jag tänker också att det handlar om hur man presenterar det. Jag känner att jag är ändå en brud med rosa hår. Jag ler mycket. Jag tycker det är värre då om Leif GW skulle stå där och ställa någon bastant fråga.
Har du trosor på dig?
Ja, det blir väl lite mer obehagligt än om jag gör det, eller
hur? Helt annan vibb. Vilken tidning jobbar du för, Leif GW? Expressen.
Jobbar lite frilans.
Men det är det som är, därför kan jag störa mig otroligt på vissa nyhetsjournalister i det här landet. Mm. Som alltså jobbar på stora kvällstidningar. Ingen namn nämnda.
Nej.
Men alltså de tror ju att de ska ha någon form av seriös SVT public service approach. Men det funkar ju inte i nyhetsjournalistiken. Jag känner bara, släpp liksom den här mindervärdeskomplexet av att man ska vara... Man inte lyckades ta sig in på den grävande avdelningen på Aftonbladet.
Jag kan inte riktigt släppa att GW skulle ställa sig på röda mattan och fråga om trosor. Det hade ändå varit något.
Jag har ju också stått, jag har jobbat på Aftonbladet själv och då blev man ibland utskickad på. Jag har också stått på röda mattan och ropat efter Babsan, kommer jag ihåg en gång. Och så sa jag, Babsan, har du tid några sekunder? Var hon vänder sig om i rosa peruk och tittar på mig och säger... Inte nu och gå vidare. Vilken jävla... Alltså, ja, fy fan. Alltså.
Då vill man
alltså,
säga, vänta. Om inte nu, så när.
Och att jag ska behöva stå där och säga... Sen då?
Någon annan gång.
Ring. Nej, men så här, jag tycker du... Det känns som att du tycker det här var jobbigt.
Fruktansvärt jobbigt.
Jag förstår inte det.
Alltså. Nej, men för jag tror... Och jag lägger ingen värdering i det. Eller lite grann kanske. Men alltså, för att jag är... Jag kanske då såg mig själv... mer som en grävande journalist. Alltså jag kanske var en sån som du pratade om lite grann. Att jag såg mig, alltså när jag blev journalist så ville jag vara en sån. Mina förebilder var inte Daniel Nylén. Liksom. Nej, men det var inte... Men förstår du vad jag menar? Jag bara tog din namn nu.
Jag ska kliva i hans fötter och kliva så många steg längre än Daniel någonsin har gjort.
Ah. Så när jag sen står på en James Bond-premiär till exempel och behöver stå och fråga liksom Bengt Magnusson så här. Så, vem i James Bond är du? Och han svarar, odd job. Så, och jag måste säga, odd job, utveckla. Alltså hela det här, och det här har jag film på hemma. Ibland när jag är full så tittar jag på det här.
Alltså herregud.
Ja, jag vet. Så mår jag lite dåligt av det. Och därför är jag fascinerad av...
Du ville liksom avslöja skattefifflande fastighetsdirektörer.
Jag vet inte fan vad jag ville.
Men ni här, i den här studion, ni skrattar ju liksom lite åt nöjesjournalistiken. Ni tycker att det är lite så här, det är lite okredit, det är lite så här, för många människor kan komma till mig och fråga så här, vad ser du för mening i ditt jobb när du går till jobbet en tisdag och ska gå till en kändispremiär och fråga folk vad de, om de har trosor på sig på röda mattan.
Och, jag stämplar in, jag åker dit, jag ska göra mitt dagsverke på med blåstället.
Ja men exakt. Ja. Och då kan jag känna så här, min stora motivation, det är faktiskt så här, man kan säga vad man vill, men det är så jävla... Ni får censurera mig nu. Mycket skit i den här världen. Mm. Det är så mycket skit överallt. Och jag orkar inte läsa om allt det här. Jag kan inte ta till mig alla de här stora viktiga nyheterna på Aftonbladet, Expressen, SVT, alla stora aktörer. Om jag inte kan få varva med, alltså, underhållning som jag då producerar. Så jag tycker att mitt dagsverk att producera de här lätta nöjesnyheterna är lika viktiga och kan också ibland göra större inverkan på folk. De som är fans som då står på andra sidan, alltså läsarna, tittarna i mitt fall. Alltså kändisar betyder ju oerhört mycket för dem. Alltså det är ju, finns ju människor som känner att Kent eller andra stora band eller The Foo eller andra, att de har räddat livet på dem. För att de har...
Får jag avbryta dig lite där? Ja. Jag tänker att ett av de där banden skulle jag lättare förstå att de har räddat livet på än The Foo.
Om du valde de två?
Ja.
Ja.
För The Foo and O, som de heter. De har bytt namn nu.
Har de bytt namn?
Jag vet inte riktigt vilka de här är. Jag vet bara att de har bytt namn 3 gånger. Är det inte så? Men de blev inte så
men
stora.
Vadå? Eller vadå? Men de har ju extremt mycket fans.
Ja, men det är barn. Men ska verkligen barn lägga händerna i livet på ett popband?
Nej, men det gör de ju. Eller vad menar du? Ja, men lade inte du din tonårstid i händerna på...
Jo, på ett riktigt band. Inte på ett sammansatt popband.
Du kan ju inte sitta och säga att det finns vadå, riktiga band och inte riktiga band.
Jo, definitivt kan jag säga det.
Är det så?
Absolut.
Fast ni kan ju inte döma The Foo and O innan de ens har vuxit upp och hunnit göra någonting.
Jag kan döma The Foo and O redan innan de bildades. Jag såg en bild på The Foo and O en gång. Är det så de heter?
The Foo and O.
Vi får inte prata för mycket skit om just dem, för de poddar i den här studion under det här flaggskeppet.
Ja,
just de är väldigt bra och har mycket att säga, våra ungdomar.
Jag älskar dem, okej? Okay?
Bra.
Det gör inte jag. Men om de vill gästa podden får de gärna komma hit.
Absolut.
Det var en kort, liten, snabb bara presentation av Johanna.
Skrapa på ytan.
Ja, och kul att du är här.
Tack.
Jo, jag tänkte prata lite. Jag såg Mello i veckan och det var ju fantastiskt. Det är intressant att den här podden inte bara är en kul sån här liten helgsnackis, utan att den också har påverkan. Jag vet inte om du har hört vad som har hänt sen du gick ut och sa att vi måste bli av med Christer Björkman, Jan G. Ingrid kom tillbaka, allt är förlåtet.
Ja, exakt, i förra veckans podd menar du?
Ja. Och sen har Christer Björkman har gått ut nu och sagt att han kommer alltså lägga av här nu.
Han tar våra ord på allvar.
Ja, det blir ingen mer Mello för honom. Hans citat är alltså han är klar, han har sagt nu blir det ingen mer. Efter det här året så kommer jag bara fortsätta i 4 år till, sen är jag klar.
Vilken lång, det är som kärnkraften.
Men tänk dig det. Alltså,
avveckla med mer förnuft.
Tänk dig att du kommer hem. Ja. Din fru ligger i sängen med en annan man. Ja. Du säger så här, fy fan, nu blir det skilsmässa. Och din fru säger, absolut, du har rätt, jag ska lämna. Jag kommer stanna kvar det här året och 4 år till. Sen kommer du aldrig se mig igen.
Det är ju egentligen inte att säga att det är slut.
Men alltså, jag känner bara, det är väl bra. Att han är kvar. Vad ska vi göra utan Christer Björkman? Kan ni se en Mello utan honom?
Det där var en fråga som... vad ska vi göra utan honom? Jag vet inte.
Nej, men det är ju såklart att det kliver in en ny person och bara börjar bygga vidare.
Men ni, ska vi byta ut med Saja här? Vi inte alls.
Nej, det kan vi absolut
stämning.
Inte göra. Inte i det här inte i det läget. Men om 4 år med Saja, då sitter du inte där längre. Det ska bli fett.
Ja, men det är Mellotider i alla fall. Och det som då dyker in, och Johanna, här är ju du, antar att ni är nere och täcker Mello.
Självklart.
Då känner du till, det här är ju en tid på året då någonting som jag väljer att kalla för får man smaka journalistiken kommer in.
Mm-hmm, hur tänker du?
Får man smaka journalistiken?
Får man smaka?
Ja,
det är utveckla det här.
Ja, jag kommer utveckla det. Sveriges absolut främsta nöjesreporter, han jobbar, med all respekt Johanna, på Aftonbladet. Jag vet inte om ni känner till Tobbe Ek.
Det är han som står med kepsen lite hiphopigt åt sidan. Där det står med glansiga bokstäver boy.
Ja, precis. Ja. Alla vet
alla
Tobbe.
Säger
alla,
så.
Det är,
det är min gamla kollega.
Ja, ja, men min gamla kollega med också. Jag älskar Tobbe. Jag har...
Han har en härlig dialekt.
Ja, men man vet inte vad han har för dialekt. Han hävdar själv att det inte är en dialekt.
Vad är det då?
Alla andra bara, det är en dialekt. Det är ingen dialekt det är...
Ja. På den dialekten.
Ja, på den dialekten. Men det är inte så här. Och alla vet om det här, alltså, när jag jobbade på Aftonbladet för ett antal år sedan, så såg alla på redaktionen att den här killen, han kommer gå långt. Det här är stjärnan. Det här är liksom fyren som vi andra bara ska försöka hålla riktning efter på sjön.
Han brinner för nöjesjournalistik.
Precis.
Verkligen. Ja.
Och då får han göra grejer. Det här är från förra årets Mello. Men han dyker även upp i andra program där de behöver då fräscha nyhetsspaningar från Mello. Vi kan ta och lyssna lite hur det lät i Nyhetsmorgon förra året.
Men du och Christer verkar ha kommit till någon beef som handlar om vad man har i fickan. Vad är det?
Oj, så här, det är ju relativt allmänt känt att Christer tillhör några av Sveriges mer, vad ska man säga, välhängda svenska kändisar. Det här har du pratat om väldigt länge. Och igår på repet hade han inga kalsonger under jeansen.
Han hade inga kalsonger under jeansen.
Och så gnäller ni på att jag ställer obekväma frågor.
Till fyra Nyhetsmorgon.
Vad är det här?
Det är alltså Tobbe Ek som pratar om det som alla redan har pratat om ganska länge. Att Christer Lindarw har en välhängd.
Att han är.
Och att han då var utan kalsonger på repet.
Ja.
Det här
och att
är
Tobbe
då...
vet det här också.
Ja, men
det var allmänt känt, sa han.
Ja, precis. För jag gick ju journalisthögskolan och jag minns inte just den här kursen. När man, alltså, hur vet man ens? Hur får man reda på att Christer Lindarw... Alltså, hur blir det allmänt... För jag har aldrig pratat med mina vänner om just det här. Men det är sånt här som Tobbe tar reda på. Alltså, det är där grävandet som vi pratar om kommer in. Att man kan titta på någon och tänka, är han välhängd? Men där glider Tobbe in och verkligen...
Han bara vet.
Han vet.
Han sätter in... Han stampar in den, den kunskapen.
Och jag vet, alltså, jag har stått sida vid sida. Det här var en idolfinal, jag tror att det var 2007. Säger jag, vet att Marie Picasso vann det året. Och så här går det till då på de här eventen. Jag vet inte om det är så fortfarande. Men när idolfinalen skulle avgöras så stod alla kändisjournalister som stampande tjurar inför en tjurfäktning vid ett rött band. Det var som en avgränsning mellan journalisterna och de eventuella vinnarna då.
En härlig bild.
Möjligtvis en vakt också, är det nu för tiden?
Ja, men det var det.
En stor vakt.
Ja, en stor vakt som skulle liksom slå hänt SCS journalist på fingrarna om hen försökte nalla in innan. Och Torbjörn Ek, alltså han var orolig den dagen, jag stod bredvid, och för han hade inte kommit längst fram. Alltså hans grej är att han är ta mig fan först med det senaste. Och så står han där och direkt när det här röda bandet går upp, journalisterna börjar rusa, så ser jag alltså hur han får något annat i blicken. Det armbågas på något sätt helt plötsligt. Är han längst fram i packen, klungan. Han är alltså från röda bandet fram till Marie Picasso. Det är kanske 100 meter. Jag lovar, han gjorde det på 6 sekunder. Om man hade ställt honom bredvid Usain Bolt.
Inte en chans för Usain.
Inte en chans för Usain. Han är först direkt och säger, hur känns det? Otroligt.
Fantastiskt.
Ja, det är imponerande.
Ja.
Det är värt en sån här inspelad applåd.
Ja, men det är verkligen. Så det är bara, han är verkligen.
Han är dedikerad.
Han är jättededikerad. Men det som händer då under Mello, det är att han tar del av någonting, kanske en genre inom journalistiken som han själv har kommit på, och det är den så kallade får man smaka journalistiken, där han på alla efterfester av Melodifestivalen, han är alltid där. Man kan säga lite att han är efterfesten också, alltså att han är själva efterfesten.
Det
är
förutom jag då.
Ja, förutom du.
Men självklart.
Så försöker han på något sätt. Vi kan lyssna på ett klipp bara från en efterfest förra året.
Ja, festen är verkligen igång. Victoria och David har kommit hit, sprayat champagne, även om det var lite tveksamt om Victoria skulle få upp flaskan eller inte. Men till slut så både hon och jag och dröp av champagne.
Du har champagne över hela mig!
Och över hela mig.
Perfekt!
Alltså jag älskar Tobbe.
Jag vet, men hans grej är då att vinnarna måste spruta ner honom med champagne.
Ah. Men kan jag bara få berätta den här lilla grejen ur perspektivet när man kommer som ny nyhetsjournalist och ska vara med på Melloresa liksom.
Ah.
För det här är ju någon form av uttalad regel alltså. För alla nyhetsjournalister, det är hur många som helst som är på Melodifestivalen, särskilt på finalen.
Såklart.
Men alla vet, det är som någon outtalad liksom, norm att det är Tobbe som får stå närmast och bli nedsprutad av champagne.
Men
det bara är så.
Det bara är, det är helt sjukt.
Han har mutat in den positionen.
Fast det är ingen som säger någonting, utan man bara, det är bara, man bara vet det. Det är jättemärkligt.
Kom inte här och bli nersprutad. Det är Tobbes grej.
Men det är liksom, det är som att man, det är som när man kvinnor liksom bor ihop och synkar sin mens. Det är fast man, ingen vet ju
så
hur det går till.
Ja,
så är det liksom i presskåren.
Men någon måste väl kunna kliva in och bara säga att there's a new sheriff in town. Move, bitch.
Åh, herregud.
Det blir slagsmål.
Alltså, det skulle bli slagsmål. Jag har ju sett...
För jag tror ju de här, så vinnarna tänker ju inte på vem de sprutar ner. De är ju,
nej,
bara...
Nej, men det är
roligt.
Det är också helt sjukt. Vinnarna sprutar ju alltid på Tobbe. De är ju alltid vända åt hans håll.
Vi lyssnar på ett klipp till från en annan efterfest.
Vilka mesigt champagnesprut. Båda två. Vad dåliga ni är på att spraya champagne.
Det varnar vi sånt där.
Ni får öva till Friends Arena.
De här vinnarna måste alltså öva på att spruta ner Tobbe Ek med champagne. Annars blir det inget, säger Tobbe. Det är som ett förtäckt hot. Alltså
han... Ja, men jag ser det. Och det är ju väldigt märkligt att de vänder sig alltid åt hans håll.
Det där var uruselt. Hem och träna om ni ska ha en chans i den här branschen.
Om ni ska komma någonstans så sprutar ni ner mig nästa gång. Annars kan ni fan dra.
Det här har du ju hittat en otrolig röd vinkel på.
Om man tänker att alla slipper undan. Någon slipper undan. Det är ingen som slipper undan. Måns Zelmerlöw vinner Mellon med låten Heroes. Mm. Man tänker att han ska ha en, att han bestämmer den kvällen.
Han gör lite vad han vill.
Han gör lite. Han borde vara kung på den efterfesten, Måns Zelmerlöw. Nej, det är han inte. Det finns en annan sheriff i stan som har andra regler och lagar som Måns nu måste följa. Vi lyssnar bara lite hur det lät.
Kan du visa hur du gjorde den här för att du skulle få in champagne i munnen när Måns hällde den mot dig?
Jag gapade lite bara.
Jag gjorde det. Såklart du gjorde.
Men det, alltså vadå? Det är finalfest en gång om året. Det är väl klart att man ska få smaka på vinnarens champagne, eller hur?
Han tvingade alltså Måns Zelmerlöw att föra in flaskmynningen i hans mun.
Och sprutar klart. Men ja, alltså det är någon form av, det här är ett eget, det är en egen värld, det är ett eget segment.
Nej, men jag tror att precis som Watergate liksom är ett en sånt namn som långt efter att journalisterna är borta så försöker journalister över hela världen göra ett nytt Watergate-avslöjande. Man försöker hitta det. Så kommer, långt efter Tobbe Ek borta, så kommer svenska nöjesjournalister att försöka skapa någonting i den här, får man smaka journalistiken, alltså i samma genre. Alltså att de kommer,
ja, det blir
stå...
svårt.
Ja, det är svårt. Folk kommer säga så här: nej, så här gjorde inte Tobbe det. Eller liksom, det finns en annan sak. För att man måste komma ihåg att han är bäst på det här. Och förr i tiden, när jag gick på journalisthögskolan, så körde man fortfarande med den här gamla tråkiga frågan: hur känns det? Mm. Den har alla hört. Sport, politik, någonting har hänt. Till och med ibland i mordsituationer så säger man: hur känns det? Öppen fråga. Men då har det förändrat. Tobbe Ek har ensam förändrat den journalistiken. Nu behöver man inte heller längre säga hur känns det, utan efter man har vunnit till exempel Melodifestivalen så står man där, man är nervös, och då kan Tobbe Ek komma fram med sin mikrofon och öppna mun och ställa frågan:
kan man smaka?
Jakob, vad har du på tapeten den här veckan?
Jo, jag tänkte kolla, Johanna och Messiah, har ni blivit rejält dissade någon gång i livet?
Som ni, i vilket, avseende, alltså bara
så i av, kärlek.
Nej, av en annan människa som liksom dissar er öppet rakt i ansiktet så att det känns.
Ungefär som ni gjorde i podcasten för 2 veckor sedan.
Det var inte en diss av dig, det var en diss av kändisk.
Ett fenomen. Vi kan alltid gömma oss bakom, jag behöver mina
fångar. Jag ska bara säga att jag tycker att ni sa att det var ett ofeminist inslag. Jag bara, innan du går in på din spaning så vill jag bara säga att jag tycker att man kan också se det som ett feministiskt inslag. I det avseende att vi kvinnor borde vara mer, bli mer bekväma med att prata öppet om att vi går och lufta fiffin.
Ja, okej. Okay. Det är en tagning på det. Men du måste också någonstans förstå om man använder en sån clickbait. Liksom, den gick troslös. Så kan det ju hända att vissa, exempelvis jag själv, klickar på den rubriken. Inte för att jag vill göra en feministisk gärning och tänka så här: vad bra att Gry Forssell pratar lite mer om sin fiffi.
Nej, men det
här,
förstår jag.
När gick hon utan... Alltså det finns ju en snusgubbe i mig som växt till liv. Och den snusgubben är inte feministisk.
Jag förstår det, men det får ligga på dig, Messiah.
Ja, okej.
Okay. Okay, så en dissade i livet. Man kan se om ni tyckte det var en diss. Vi skulle roasta Ös Nujen. Han fyllde 40 år, han hade en roast. Och då samlas vi massa komiker på Rival i Stockholm. Det är en fullsatt salong. Jag får äran att gå ut först och roasta Ös. Och jag är ju väldigt obekväm att köra nytt material överlag. Jag är en sån här, Messiah är en sån här som slänger in lite nytt då och då. Jag måste vänta ett halvår till perfekt ögonblick. Norra Brunn, jag har 40 minuter på mig. Går det bra 25 minuter, slänger in ett, testar jag ett skämt och så går jag vidare. Känner jag, ah, men det gick bra, då tar vi med det. Men jag är väldigt så här ska jag köra 10 minuter helt nytt material, aldrig tidigare prövat. Jag är först ut, jag går upp och ställer mig i den här pulpeten. Då hör jag en röst bakom mig och säger, ska du dra skämt? Säg till när han är klar så går jag. Det är då Henrik Schyffert som säger det.
Jag var i lokalen.
Du var i?
I publiken, ja.
Alltså, om jag hade lite så här dåligt självförtroende när jag klev upp och ställde mig. När liksom, på tal om alfahanan, när liksom kungen av comedy i Sverige inför hela publiken säger att ska du peka på mig, ska du dra skämt? Säg till när han är klar så jag går ut och super så länge.
Men var det ett skämt?
Det var ett skämt, men ja.
Jo, jag vet, det där är ju en gräns då, absolut. Man kan säga såklart att det var ett skämt. Men
det ingick ju i roasten.
Ja, det gjorde det.
Men det var just också att, du vet, jag är först ut. Det är ingen som vet hur det ska gå för någon. Och precis när jag ska liksom börja min första anförande, då kommer liksom hövdingen och säga att dig finns det ingen anledning att lyssna på överhuvudtaget. Gör som mig, ta en paus nu 10 minuter så kommer vi alla tillbaka och lyssna när det blir bra igen.
Men gjorde han det? Gick han ut?
Han gick ut. Han lämnade lokalen.
Nej.
Visst gjorde han det?
Ja, det gjorde han.
Skojar du med mig?
Han kom tillbaka när nästa komiker gick på.
Men alltså, det var ju jätte... Är ni så taskiga mot varandra?
Ja, det där är... Jag tycker det är lite gränsfall, alltså. Det måste jag säga. Men jag har också gjort...
Jag hade kunnat ta det om jag hade varit komiker 3, 4, 5 eller så här. Men just... skitsamma. Nu har det hänt igen. Nu...
Hemma hos mig förra veckan kom Schyffert dit.
Nej, nu är det en person. Skamskådespelaren Thomas Hayes.
Hayes.
Heter han Hayes?
Ja, det heter han.
Han var i Stockholm,
yep,
i veckan. Och det var en stor middag för honom. Det har ju blivit någon märklig grej med de här. Alltså äntligen har Norge kommit med något bra. Och de här skådisarna är ju nu... Jag vet inte på vilken nivå de är. Du är ju nöjesjournalist.
Alltså, de är ju så stora. Alltså, skamskådisarna är ju... Det var ju kalabalik när Thomas landade i Sverige.
Är det sant?
Ja,
när han landade?
Nej, men när han kom hit. Aha. Jag var inte på Arlanda så jag kan inte uttala mig. Men när han kom till
roligt.
Den här...
Det var roligt när han landade på Arlanda och folk var så... Som när Beatles var här.
Nej, men när den här visningen som han gick på, ja, på tisdagen där.
Han var med på modeveckan i Stockholm och gjorde en... alltså mannekäng...
Nej, alltså nej, han var ju inhyrd alltså för att titta på Perfect Days modevisning som de hade. Så han var ju gäst där.
Han var inhyrd för att titta...
Ja, alltså han var gäst.
Det är ett bra gig.
Det är ett jättebra gig. Men de...
Du skulle till Flen.
Och...
för att titta.
Och folk hade ju alltså rest från småstäder i hela Sverige med sina föräldrar för att, wow, liksom stå på den här borggården utanför det här huset. Där
han sitter och tittar?
Nej, där han skulle då titta på den här. Men alltså...
Då har man ändå nått någonstans. När folk
förstår att vi måste skrapa på den här glorian, Johanna. Nej, men då var det en person som inte lät sig dras med i den här hysterin. För överskriften på den här är Bianca Ingrossos diss av skamstjärnan. Hon gjorde alltså en Henrik Schyfferts diss av Jakob Ökvist på roasten av Öz. Men hon gjorde det på ett lite annorlunda sätt. Bianca var också med på den här middagen då, där skamskådespelaren Thomas Hayes var med. Skådespelaren i den populära norska serien Skam gjorde en snabbvisit i Stockholm. Bianca Ingrosso delade bord med skådespelaren på modevisningen. Men till skillnad från de flesta andra så tog Bianca ingen selfie tillsammans med Thomas.
Oj då, så hon som en sån diss liksom.
Det var dissen. Jag har läst...
Men jag tycker att det här är lite märkligt. För vi skrev också den där grejen. Och nu
det här blev ju en jätterubrik. Att Bianca Ingrosso diss av skamstjärnan.
Men saken jag är så här.
Ja, att förklara för mig.
Det där, nu ska vi avslöja sanningen om den här artikeln.
Ja.
Vi har också skrivit den så här, såklart.
Det här är från 1924.
Ja, vi har också skrivit
väldigt seriös sajt.
Ja, hennes diss. Vi skrev också, alla tror jag skrev den. Men
det kallades en diss överallt.
Ja, men det
var... Att hon inte tog en selfie tillsammans med honom.
Ja.
Ja, hon var på modevisningen, hon satt vid samma bord, de diskuterade skam. Men det blev... Hon tog inte upp kameran.
Ja, men så, sanningen är att vid samma bord som Bianca Ingrosso sitter alltså också Peg Parnevik och Molly Pettersson Hammar. Plus en massa Perfect Day old ladies. Och alla de här lite äldre kvinnorna tog ju alltså väldigt många selfies. Alltså det syntes ju överallt. Okay. Det var ju selfie explode på liksom Perfect Day sidan om man säger så. Men ingen av de här unga coola balla brudarna Bianca, Peg eller Molly tog alltså någon selfie med Thomas. Det här tyder ju på att de liksom känner att han inte är tillräckligt het egentligen för dem.
Jag tror inte det tyder på att inte ta är det nya svarta. Alltså tar man så är man en del av de imponerade. Men om jag bara går dit, jag sitter där, men hej, en norsk skådis. Men säger du måste ju bli dissad dagligen av folk som ser dig på stan.
Och det stör mig lite grann. Alltså när jag sitter på bussen och jag ser att de egentligen vill ta en bild.
Det är nog någon som skulle gärna slinka ner bredvid och säga, ska vi ta en bild?
Ja, men vilken jävla diss skriker jag till folk när jag går av bussen. Det här ska hänt SE skriva om.
Skriv om hur dissad jag blev offentligt inför massa människor live.
Killen med rocken på bussen. Diss av ballar och stålstjärnan.
Jag såg bara rubriken Bianca Ingrossos diss och tänkte vad taskigt. Nu har liksom Norge kommit med något. Han åker över till Stockholm och så kommer hon ju gärna en örfil eller häller ett glas champagne över honom eller säger vem är du? Men dissen, det var därför jag hittade ingen diss.
Nej, nej.
Men jag förstår ju ändå dissen i det här. Alltså jag tycker ändå att alla tar ju selfies. Alla vill så här vara med, visa upp att man har träffat honom. Det är ju samma sak som om jag sitter... Nu ringer det min telefon här under poddinspelningen.
Skiter du att svara?
Ja, och så säger jag bara, här sitter jag med Jakob. Och så säger jag ingenting mer. Det blir ju konstigt, eller hur?
Nej, men det skulle vara som vi sa, Johannas diss mitt under poddinspelningen, att du inte svarade. Det är ju typ samma. Att, det är ju att dissa.
Jag
att prioritera.
Det.
För att jag menar, hon sitter på middagen, hon är ju med, hon åker ju till det här spektaklet. Hon sitter ju med vid bordet med den här Thomas Hayes.
Hayes.
Hayes från Norge. Så att jag menar, hon gör ju allt förutom att ta upp kameran och ta den här bilden tillsammans med honom. Som alla andra gör.
Ja, men hon var ju inte där för hans skull.
Tror jag att hon var.
Jag tror att alla där var.
Nej, men hon kanske var där för visningen. Titta på kläderna. Hon är ju modeintresserad.
Jo, fast vem är inte modeintresserad? Det är väl många, men inte varje man får sitta bredvid en norsk skådis.
Ja, men om man nu känner så, då vill man ju ta en bild med den människan.
Ja, men det tror jag att hon kanske ville, men så vill hon inte. Men det du menar är, det här är alltså inte en nyhet.
Det är inte ens en antinyhet.
Det är inte ens en händelse.
Inget har hänt.
Ja, nej, men jag tycker det. Jag tycker visst att det är en nyhet. Men, och ni klickar ju på det, för det är ju ändå spännande.
Jakob,
vad är det
skrev till och med ut.
Det här är på A4-papper.
Det är verkligen old
school. Vem skriver ut saker?
Koka soppa på en spik. Det finns ingen spik. Biancas mamma, Pernilla Wahlgren, hyllar dotterns diss. Jag älskar att hon är så oimpad av de flesta, skriver hon i sin blogg. Så nu hyllas hon för sin,
här någonstans
sitt statement.
Ser jag ett mönster av någonting som jag tror att hent.se kan bli en föregångare i branschen med. Ja. Att ni nu skriver en artikel där ni skriver, förlåt oss, förra veckan så skrev vi en artikel om någonting som vi kom på nu inte ens var en händelse.
Veckans förlåt.
Nej, men vi skriver ju om sånt som folk snackar om. Alltså det här är ju någonting som man gillar ju att prata om det här. Det är jättespännande.
Det är väl ingen som snackar om det här förutom det vi nu i 20 minuter.
Sveriges största nyhetspodd.
Ni har fel. Folk pratar om det här. Ja. Det är jättespännande.
Men kan du hålla med om att Henrik Schyffert diss av Jakob Ökvist på roasten av Ös var tydligare, att man såg den mer komma. När jag börjar prata säger, ska du dra skämt? Säg till när han är klar så kommer jag tillbaka och det blir roligt igen. Och han lämnar lokalen. Den är tydligare.
Vad underbart hade varit om så fort han Thomas börjar prata. Han bara, ja, vi spelar in Skam. Så reser sig Bianca. Ska du berätta en jävla historia om Skam? Säg till när han är klar så kommer jag tillbaka. Där hent.se har ni.
Där har ni er andis.
Johanna, du tittade lite på den här Beyoncé-bilden som kom förra veckan.
Jag ska inte börja gråta nu.
Nej,
men ni har
det.
Väl sett Beyoncé-bilden. Denna fantastiska Instagram-bild som Queen Bee har lagt upp och delat med sig med världen förra veckan.
Alltså jag är bara lite så... Var det inte nästan slut med Jay-Z för 3 veckor sedan?
Nej, pratar du om?
Det var snack om att det var slut. Han hade varit otrogen... Hon tog inte det. Men
det var väl lite oklart det där.
Det
var lite subtilt i hennes album Lemon.
Hon gjorde inte ett album om att någon som hade varit otrogen skulle få smaka vreden.
Men kan du bara vara glad för henne?
Jo,
men
jag är
jättegl- väntar tvillingar. Du pratar om eventuell otrohet.
Nej, men jag tror att Jay-Z sa till henne att jag ska sticka efter det här året och sen fyra till. Så jag,
det var en sån lite mera upphällnings fyraårsvarianten. Nej, men nu, hon har lagt ut en bild. Hon är gravid. Tvillingar.
Hon är gravid med tvillingar. Hon har lagt ut den här bilden. Och den bilden har ju fått miljoner likes på Instagram.
Grattis.
Och också delats alltså helt otroligt mycket. Inte bara att alla svenska nyhetssajter och utländska nyhetssajter har skrivit om den här bilden. Man delar ju också den privat på sina Facebook- och Instagram-sidor och så här. Det kanske ni har sett i era flöden.
Ja, lite grann. Absolut. Ja. I den här bilden hon sitter med en mage.
Ja, precis. Ja. Och en varför
hon är
du?
Helt sprittsprångande naken, va?
Nej. Hon har ju trosor och
trosor, inte kommando.
Nej, hon är inte kommando. Bra. Hon har någon form av slöja över sig. Så hon ser ut som den gudinna hon är.
Får jag fråga om du skickade ett direct message till henne och frågade om hon bara trosor? Nej. Queen Bee, are you wearing any?
Men så här, jag har fortfarande inte släppt det, det vet du. Ja.
Nej, jag vet det. Jag känner det.
Ja. Ja. Okay.
I vilket fall som helst. Det som hände mig då, det var att jag fick upp den här bilden i ett flöde av en människa som delade den. Men inte av den uppenbara anledningen som alla andra som delade den. Utan den här människan, som nu ska vara anonym, rasade över att folk alltså delar Beyoncés bild.
Mm-hmm.
När människan menade då att det är orimligt att man kan så friskt och liksom frikostligt dela den här superkända kvinnans bild som man egentligen inte har någon personlig relation till. Medan man samtidigt inte kan dela sina kompisars och bekantas kanske så här, musikverk, teaterföreställningar, länkar till grejer de kämpar med och försöker få genombrott med, men som inte går.
Men däremot här är man direkt så här villig att
precis,
dela med,
är ni
sig.
Med? Ja. Att man är restriktiv med att man vill inte dela ens kompisar saker som kanske skulle egentligen må bättre av det.
Kom och se Messiah Hallberg i Flen nästa vecka.
Ja.
Han står i källaren.
Varför inte jag där och dela det?
Nej,
direkt?
Det är taskigt.
Ja, dålig stil.
Ja, för då men jag kan inte dela ditt inlägg, Messiah. Men jag kan dela Beyoncés inlägg som jag inte har någon relation till alls.
Vad vill man säga när man delar Beyoncés bild?
Man vill säga Queen Bee, äntligen, ett nytt skede som kommer hända i nyhetsjournalistiken.
Ja, fast det tycker jag är ännu konstigare.
Varför det?
Men varför, vad vill man, alltså det är ju inte, det är inte om man, okej, och det är okej tycker jag, om jag skulle varit den som hade gjort henne gravid med tvillingar. Då förstår jag det, delat.
Då skulle
bilden.
Du ha delat, ja. Eller likat.
Nej, men det är ju, alltså det är jätte, det är ju så fint. Alltså jag tycker det är, alltså Queen Bee är ju en gudinna i många sätt. Hon är ju en idol, en liksom härskarinna på jorden. Alltså det, hon nu väntar tvillingar är ju fantastiskt.
Men
man vill ju dela det. Ja, det tycker jag.
Men okej, bara sista frågan då. Säg att det hade varit en svensk kändis med tvillingar. Alltså säg att Laila Bagge poserar med sin nya pojkvän Korosh, heter han så?
Korosh. Ja.
Nya.
Är de gamla?
Jag vet inte.
Nej, men de har varit samma så länge.
Ja.
Vet du vad som precis slog mig? Att när jag gick in i den här meningen visste jag inte att det skulle ta Laila Bagge som ett exempel. Jag vet helt plötsligt vad hennes nya kille heter i förnamn. Det här är ju det som jag försöker motverka. Varför tar det här upp en del av min hjärnverksamhet?
Din hjärna har ett litet rum där Korosh ligger.
Som har sparkat ut något annat.
Ja,
jag kan knappt nämna en stad i Syrien, men jag vet att Korosh, som skulle kunna vara en stad i Syrien, vilket antagligen inte är det.
Döpt
nej, men ja, men Laila Bagge är väl så. Men jag tänker på typ Ebba Busch Thor. När hon
delade du...
Nej, jag delade inte, men jag såg ju att folk delade och likade och kommenterade.
Det här, då måste du, Johanna, säga stopp. Det går inte längre. Vi måste sluta glädja oss via andra människor som inte bryr sig om vad vi tycker.
Men vad menar du?
Jag menar att vi måste sätta stopp. Vi måste sätta stopp för att dela främlingars gravidbilder.
Så ni håller med den här personen som rasar på min Facebook alltså?
Jag tycker inte om henne heller, den eller hen. Jag tycker inte om någon människa, tror jag. Men jag gillar Beyoncé. Johanna, har du haft det okej?
Okay? Ja, verkligen. Jag fick inget vatten. Jag vet inte, det är
ingen
väldigt dålig
vatten.
Service
jag vet,
här.
Jag vet, men det går, vi går på knäna här. Vi får se om det blir några fler avsnitt.
Ja, jättekul att få komma hit, hörni.
Kul att ha det här.
Kul att du var här. Freakshow är en rektaltermometer rakt upp i den ändtarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Från oss, Johanna Blad, Jakob Ökvist och Messiah Hallberg, ha en trevlig helg. Ta hand om er själva och varandra.
Verkligen, puss på er.
Puss.